Välkomna till Släffpodden och till vår serie Berättelser från utlandet. Det här är en poddserie som, ja, för det första så drivs den av Svenska Lutherska Evangelieföreningen. Det är vi som står bakom Släffpodden. Och just den här serien så den behandlar Släffs arbete i utlandet och Släffs missionshistoria, skulle man kunna säga. Det finns en massa intressant och lärorikt att ta del av från historien. Och vår bön med den här serien så är att vi ska kunna skapa ett intresse för mission i nutid genom att berätta om hur det har varit. För uppdraget är detsamma ännu idag. Jag som gör den här serien heter Anna Dahlbacka. Jag är mediesekreterare i SLEF. Och i vårt förra avsnitt så samtalar jag med Märta Norrback om den allra första tiden i SLEFs Kenya-mission, den här så kallade pionjärtiden. Det var så att Märta och hennes man Gustav Norrback, de var det första paret som SLEF sände ut till Kenya. Och nu har jag äran att få samtala med en representant för det andra paret. Och det är Linnea Klemets. Och du Linnea reste ut med din man Sven till Kenya 1964. Det var mindre än ett år efter att Norrback åkte till Kenya. Välkommen med.
Tack för det. Mm.
Och Linnea, du har berättat att du fick din missionskallelse redan som en liten flicka, som ett barn. Du föddes i ett evangeliskt hem på Simsela, en ö i norra Ålands skärgård. Och där fick du också din missionskallelse. Vill du berätta om det?
Ja, det stämmer det du säger, att jag är född i ett evangeliskt hem. Och det innebär ju att vi hade bland annat sändebudet, ungdomsvännen och barnavännen, där det då var information om missionsarbete i Japan till exempel.
Just det, ja.
Men vi hade ju dessutom Bibeltrogna vänners tidningar.
Ja,
och bland annat BVs missionstidning minns jag mycket väl.
Ja.
För där fanns det brev från både Kenya och Etiopien.
Okay.
Så ja, det var med stort intresse jag läste det.
Ja.
Och på Simsela så var det ju också vanligt att ha söndagsskola.
Mm.
Och det var olika lärare i söndagsskolan.
Ja.
Och så minns jag särskilt en dag, då råkade det vara Annie Blomqvist som hade söndagsskolan.
Ja, hon som är författare till Stormkärsmaja.
Exakt, ja. Det stämmer. Mm. Och det här, hon läste bland annat en intressant berättelse om en Afrika-missionär.
Ja.
Och sen till sist, då hon hade liksom läst berättelsen till slut, så sa hon: ja, vem vet, sa hon, kanske en dag någon av er reser ut. Och så tänkte jag, vad tror hon egentligen? Inte det ju möjligt det att någon från Simsela skulle fara ut som missionär till Afrika.
Ja.
Och, men efter en stund så var det precis som om någon skulle ha sagt till mig, du ska resa ut. Och jag var faktiskt förargad på mig själv över att hur kunde jag få en sån orealistisk tanke.
Ja.
Jo. Men så var det faktiskt så att den där tanken återkom.
Mm.
På flera gånger.
Ja.
Då jag läste någonting eller hörde någon predikan.
Ja.
Om det där missionskallet då. För det var ju så att i min tankevärld så var det ju så att det här, jo, man skulle gå i folkskolan och skrivskolan.
Ja.
Och sen skulle man försöka få ett snuttjobb så att man skulle få gå i folkis. Så att man skulle få pengar att gå i folkis.
Okay, ja.
Det var liksom framtids... Ja. Jo. Och sen när man kom från folkis så skulle man söka efter ett stadigvarande jobb.
Ja.
Ja.
Just det var planerna.
Det var liksom planerna.
Ja.
Men sen så, då den där tanken, missionärskallelsetanken, var så envis och återkom.
Ja.
Så bad jag till Gud att, men Gud, menar du verkligen allvar? då måste du själv se till att det blir så.
Ja. Ja.
Och egentligen var det först när jag kom till Folkis som jag liksom såg en möjlighet att kunna gå i någon sorts skola.
Mm.
En dag så sa lärarskatta, Ingmar Skatta alltså, som var lärare, andra lärare där i folkhögskolan.
Det här var i Vasa.
Det är Vasa, ja. Folkis i Vasa, ja. Mm. Så sa han, nå Linnea, vad är du intresserad av?
Mm.
Så sa jag att det är nog sjukvård, men jag vet att jag har ingen möjlighet att, att få någon utbildning. Vi har inte pengar.
Mm.
Ja, sa han. Nyligen hade de börjat en hjälpsköterskekurs i Vasa på svenska. Okay. Det var en ganska ny utbildning alltså.
Ja.
Dit ska du söka, sa han.
Mm.
Du måste skriva hem till dina föräldrar och fråga om du får. Så sa jag att jag nog tror att jag får, men det finns inte pengar. Nå, sen efter några dagar så frågade han, har du skrivit hem nu?
Ja.
Så sa jag, nej, jag har inte gjort det. Du måste, sa han, du måste.
Ja.
Och så gjorde jag det, skrev han och frågade. Och de sa, nog, ja då, att visst får jag göra det.
Ja.
Och sen då sa, så frågade jag skatta igen, så sa jag jo, att nu har jag fråga och de har nog gått med på det.
Ja.
Bra, sa han. Att du ska anhålla om något bidrag från Åland och där och sen så, det som fattas, det ska jag låna dig, sa han.
Ja.
Det ska jag låna dig.
Ja, så det var ju bra.
Och på den vägen, den vägen blev det.
Ja.
Jo, jag sökte till kursen och slapp in och,
ja.
Och han fick också betala. Skulden kunde jag betala med första sommarjobbet på.
Ser du, ja. Ja, och så blev du sedan också missionär. Du blev först hjälpskötare och så blev du faktiskt missionär också som du hade tänkt när du var barn. Eller inte tänkt, eller vad vi ska säga.
Jo,
både och.
Ja.
Ja. Nå, hade du någon, om jag går tillbaka till det här missionärskallelsen, tänkte du som på framtiden då när du var barn att jag kommer att åka dit eller det kommer att bli så och så? Alltså, hade du föreställningar om hur livet skulle bli? Hade du några fantasier eller?
Ja. Nej, för det var först senare, riktigt. Jag menar, efter det jag har gått till Folkis som jag såg en reell möjlighet att det skulle kunna tänkas.
Just det, ja.
Jo, men okay, inte då jag var barn.
Inte som barn.
Nej, inte som barn. Nej, då var det nog, då Folkis var slut så skulle jag fara till, kanske till Sverige om det inte fanns jobb på Åland.
Just det, okej. Okay. Men småningom så träffade du Sven och på något sätt så upptäckte ni att ni båda var på en missionskallelse. Hur gick det till?
Första gången jag hörde någonting om Sven, att Sven fanns överhuvudtaget, det var då jag var i 14-15 års åldern. Så hade en frit strängbandsövning på Simkälla. Det skulle vara en möteserie.
Det var Enfrid Åkerholm.
Enfrid Åkerholm.
Som var strängbandsinstruktör i evangeliet.
Exakt, jo. Och jag minns precis då vi gick, var vi var.
Ja.
När Enfrid berättade om då verksamheten i Österbotten där han har tidigare varit. Ja. Han flyttade ju sen till Åland då.
Ja.
Jo. Och så berättade han att i Börå så är det flera unga pojkar som har kommit med i verksamheten. Mm. Det är som en väckelse där i Österbotten.
Ja.
Och en av dem, Sven Klemets, så han har missionärskallelse.
Mm.
Ja, och då fick jag igen sån där konstig infall. Han ska du gifta dig med.
Ja.
Nå, jag skrattar ju åt mig själv och över mina tokiga funderingar. Men som sagt, åren gick då jag kom ju till Folkis och där gick Elin Klemets, Sven Klemets syster i Folkis och hon bjöd mig till Vörå.
Ja, så då träffade du honom på riktigt.
Och då träffade jag honom på riktigt, men jag sa ingenting om missionärskallelse, inte någonting.
Nej.
Och visa inte någonting.
Nej.
För jag har ju bett till Gud att han skulle få köta det.
Ja.
Ta hand om dig. Så jag skulle inte blanda mig i det.
Nej,
så när jag for från då folket var slut och for hem, så tänkte jag, ja, det var bara inbildningar alltsammans. Det var bara inbildningar alltsammans. Inte blir det någon mellan Sven och mig, och inte blir det heller någon missionsarbete.
Ja.
Men sen på sommaren kom Sven till Åland, mm-hmm, för att jobba i talkoarbete på Brobacka, som skulle bli ungdomshem då.
Ja.
Som Manfred har börjat med.
Ja. Just det. Och då träffades ni på nytt.
Då träffades vi på nytt, jo.
Just det.
Och ja. Och
så fick återuppta den här tanken då.
Ja, jo. Och sen då tillbaka till folkis då igen.
Ja, ja.
Och vi träffades på nytt då. Och då hände det.
Ja, ja. Just det.
Faktiskt, jag kommer ihåg, det var en kväll.
Ja, ja.
Vi satt i på en parkbänk utanför Trefaldighetskyrkan.
Ja.
Så frågar Sven, vill du följa med mig till Japan?
Ja.
För han hade fått missionärskallelse till Japan.
Ja, precis. Ja.
Och jag svarar ja. Även om det var med en viss besvikelse att det inte var Kenya. Eller Afrika det gällde.
Ja.
Det var... Det,
ja. Du skulle ha velat
det. Ja, det, ja. Ja, men jag svarade ja ändå. Ja.
Precis, och så blev det inte Japan heller, utan det blev i alla fall Afrika.
Ja, Guds vägar är underliga.
Ja. No, men du kanske lärde dig att du nog får lyssna till den där rösten eller de där tankarna som slår dig ibland.
Alltså hela tiden, jag har ju ända från det jag var barn bett att Gud ska leda mig framtidsvägen och även man, att Gud ska välja det.
Ja.
Jo.
Och det gjorde han.
Jo.
Ja. Ja, jättefin historia. Ja, ni blev ju sedan faktiskt missionärer, och det blev inte Japan, det blev Kenya, och vi talade lite om det här i de tidigare avsnitten, att varför inte blev Japan, och det berättade Brita om mig när jag samtalade med henne. Varför släpp sedan börja med mission i Kenya istället. Men ni åkte då småningom till Kenya, och ni var ju det här andra pionjärparet, och det här som vi samtalade om här också i de här tidigare avsnitten, så det var ju väldigt bråttom att få ut de här missionärerna. Det var sånt tryck liksom här hemma att det skulle ske någonting, och det skulle ske snabbt. Och inte hade man tid att fundera på någon utbildning. Det var nog bara att liksom ge sig i kast med de här uppgifterna direkt. Lära sig genom försök och misstag. Där. Men jag tänker att kanske du ändå hade någon slags uppfattning om vad som väntade dig. Eller vad visste du på förhand om Afrika?
Egentligen så hade jag nog inte någon glansbild av missionärslivet.
Nej.
Som en bok jag bland annat läste, så var det här Hilja Hatis bok Kosta vad det kostar vill.
Jaha, den här jag hört talas
om. Ja, den finns här i bokhyllan.
Den finns i bokhyllan, okej. Okay.
Jo, men jag menar, jag hade nog ingen glansbild av livet där ute. Det var både glädjestunder och motgångar och prövningar. Så även om jag jämför med nu, så visste vi ju otroligt lite.
Ja.
Om man tänker på informationen nu mellan missionärer och hemmafronten. Så
jag har ju tänkt jättemånga gånger på dig och Märta. När jag själv åkte till Kenya 2005 och folk tyckte jag var så modiga. Och jag tänkte, nej, då skulle ni veta Märta och Linnea. Det var så annorlunda för er. Jag menar, vi kunde ju ha, första tiden så det var ju nog, inte var det nog lätt att skicka e-post och sådär. Men det gick ju att göra det, och det gick ju att ringa. Inte var det ju som lätt och inte var det billigt, men det gick ju i alla fall. Och inte var det ju riktigt så det var när ni kom till Kenya.
Nej, verkligen inte. Det tog ju flera veckor.
Mm, det var post bara.
Vanlig ja, post. Vanlig post. Och ibland kunde det gå på 2 veckor.
Mm.
Men ibland kunde det nog ta en månad och till och med lite längre.
Ja, ja. Det kom fram. Ja, precis. Och inte hade ni något googlande som ni kunde ta till heller. Och
nej, nej.
Söka reda på fakta och uppgifter. Och
nej, nej. Man var nog helt...
Man var nog
ganska... Utelämnad nog egentligen.
Ja, ja, precis det. Men kände du dig otrygg i de här levnadsförhållandena som fanns då? Jag menar, det var just att det var inte lätt att ha kontakt i hemlandet och det gick långsamt. Och, men det var ju inte någon utvecklad sjukvård överhuvudtaget och sådana saker.
Jo, nej, inte skulle jag säga det att jag kände mig otrygg. Förutom, jag minns första nätterna i Maragoli.
Ja.
Så vi hade ju en nattvakt med ett långt spjut.
Ja.
Och han satt utanför vårt sängkammarfönster. Och jag hade gärna velat ha fönstret öppet nog.
Ja.
För luftkonditioneringens skull.
Precis, ja.
Men jag vågar inte öppna fönstret.
Ja.
Då en man med ett långt spjut satt 2 meter ifrån. Så det kanske kan tolkas som lite...
Som lite otrygghet
ändå. Ja. Ja. Men annars skulle jag inte säga att jag gjorde det.
Nej.
Och inte heller var det liksom med det, liksom sjukvård och läkare och sånt.
Mm.
Att inte var jag ur hälsosynpunkt heller liksom otrygg. Och...
Ja, just det. No, men du fick förtrösta på Guds omsorg och det var ju bra.
Ja.
Det är också lärorikt förstås, ja. Nå, hur upplevde du förhållandet till afrikanerna då? Tyckte du att du fick lätt kontakt med dem eller kände du dig främmande för dem? Och, men det är en helt annan kultur och inte kunde du vara beredd heller på den delen? Och...
Jag tyckte egentligen att det var lätt att få kontakt med afrikanerna.
Ja.
Det var lätt, man behövde inte kunna några många ord.
Nej, just det.
Man, det blev väldigt glada om man hälsar på de bonkire, jamono, eller jambo eller någonting sånt. Man behövde inte kunna några många ord.
Ja.
Så jag tyckte att det var väldigt lätt att få kontakt med afrikanerna egentligen.
Ja.
Det enda som ju var besvärligt så var ju det, tyckte jag, att när man träffade sådana som kunde engelska, och förvänta sig att den vita kvinnan skulle kunna engelska.
Ja.
Det var besvärligt.
Ja, och det kunde du inte.
Det kunde jag inte. Jag förstod en hel del som jag hade läst själv.
Ja.
Liksom, men det var besvärande.
Det var besvärande, ja. Precis, jag kan föreställa mig det.
Ja.
Ja. Men var lärde du dig engelska då? För nu kan du ju engelska, eller vad? Lärde du dig det liksom i Kenya?
Jo, alltså det var ju det... Då vi hade varit på Iterio då ett halvt år så fick vi fara på språkkurs till Tanzania.
Ja.
På Swahili språkkurs.
Just det, Swahili.
Och undervisningsspråket var engelska.
Ja, okej. Okay. Så då fick ni 2 språk
Ja, precis.
Ja. Just det. Ja. Ja, ja. Nå, om vi tänker ännu på den här första tiden så vi talar lite om det här Maragoli med Märta och lite grann också på det här avsnittet med Brita. Att tanken var ju då att Slev skulle påbörja missionsarbete bland Maragoli-folket och det fanns en by som hette Wasundi där ni skulle bosätta er och där skulle det byggas en missionsstation och så vidare. Och dit flyttade Gustav och Märta och sen flyttade ni också dit men bara en riktigt kort period.
Jo, jag minns det var väldigt spännande den där eftermiddagen, då kvällen blev det ju innan vi närmade oss Maragoli då. Att vi skulle bo i en hydda med Gustav och Märta.
Ja.
Men Märta hade nog gjort det väldigt trevligt där inne.
Ja.
Även om det var en jordhydda, men det var väldigt trevligt med tavlor på väggarna och mattor på golven. Det var ju cementgolv och väggarna var vitkalkade. Och...
Ja.
Men trångt var det ju.
Ja.
Och väldigt trångt. Och jag som var i 8:e månaden då, det var väldigt i gången där, jag måste se att det var fri passage när jag skulle gå fram där, för jag tyckte jag fyllde upp.
Ja, du hade stor mage då.
Och man måste gå i rätt ordning till matbordet och så där.
Ja.
För det var så trångt.
Ja, ja.
Och vi skulle ju inte ha haft rum för en baby där.
Nej.
Nej, precis. Sven funderade att han hade kunnat göra en hissanordning för, ovanför det lilla bord som vi hade då i vår sängkammare.
Ja.
Då hade det kunnat bli rum. Och, ja.
Så den där babyn ska få sova upp till?
Ja, i en korg då. Ja.
Okay.
I en hissanordning. På det viset skulle det ha varit.
Ja. Allt är möjligt. Om man bara är lite kreativ. Mm. Ja, men det var nog redan, vad jag har förstått, när ni kom till Maragoli så var det nog ganska klart att det var inte alldeles enkelt det här med Maragoli. Och att jobba bland maragolierna. Och det här, och sen blev det småningom möjligt för er att flytta till Iterio missionsstation. Och det var alltså då det här bibeltrogna vänners missionsstation.
Ja,
och dit flyttade ni och fick bli stationsföreståndare, eller sen blev föreståndare då. Så ni var inte så länge sist och slutligen i Wasundi bland Maragoli?
Nej, alltså, men ändå var det bra att vi fick vara där en kort tid.
Ja.
Så vi fick med egna ögon se att det är helt enkelt som läget då var, att det inte var möjligt. För Sven var ju kallad som byggare. Men det gick ju inte att börja något byggnadsarbete förrän stationstomten var registrerad på ett rätt sätt.
Ja.
Det var pappren, tomt. Pappren var inte klara. Jo. Och sen fick vi ju snabbt erfara att mannen Nela Musindi, han var väldigt trevlig och öppen och glad och pratsam och önskade oss välkomna på svenska.
Oj.
Och jag minns en morgon så blev vi inbjudna till honom på kaffefrukost. Och han pratade ju väldigt och var angelägen om att det skulle bli en station där och tala om hur han har jobbat för att de ska få den där stationen. Och så berättade han att att jag har redan fått ett stort namn både i Sverige och i Finland.
Jaha.
Och då förstod jag att han hade sett foton av sig i någon tidning.
Ja,
härifrån Finland.
Att han själv hade blivit en stor man i Finland. Ja,
okay. Jo, han berättade för oss det, hur stort namn han hade fått i Sverige och Finland.
Det, så det hade och han var någon bild av honom i sändet.
Jo, exakt. Mm. Så då märkte jag, han var hängiven för att få ett arbete, församlingsarbete där i Maragoli. Men han kallade ju Musinde Church. Det var Musinde kyrkan.
Det var hans egen.
Det var hans kyrka.
Ja.
Och det där sa mycket.
Då kan jag tänka mig att det började ringa någon varningsklockor.
Varningsklockor. Jo. Att arbete i Guds rike går inte fram på det sättet.
Nej, just det. Ja. Det blev ju sedan faktiskt så att ni fick då flytta till Iterio, för det behövdes folk där. Och småningom så måste också Gustav och Märta lämna Maragoli.
Jo.
Av säkerhetsskäl.
Precis, jo. Då vi hann ju flytta därifrån före det blev kris. För att vi hade inte mött något motstånd då under tiden vi var där. För redan efter lite över 3 veckor så hade kyrkans styrelse sammanträde. Och då blev vi kallade.
Ja.
Där de kallade Sven Clemets då med fru till Iterio missionsstation för att bli föreståndare där då, stationsföreståndare.
Just det. Hur kände du själv inför det här Maragoli, att det sen inte blev till någonting och du måste flytta därifrån? Var det bara bra en lättnad, eller kändes det ändå som en besvikelse?
Eller absolut inte. Jag såg det tydligt, Guds ledning. Jag skulle ju ändå dit till BB, fanns ju på Iterio. Jag skulle ju ändå dit och föda och bo i gäststationsföreståndarens gästrum.
Ja.
Var det planerat med barnmorskan på Iterio? Så att vi då blev kallade av kyrkan dit. Det kändes ju, oj vad Gud kan ordna.
Ja,
bra. Ja,
precis. Ja. Ja, så för Elsa var det bara...
Det, jo, även om det står i samma protokoll, kyrkans protokoll, så står det att där finns mycket arbete och många bekymmer.
Alltså på
Iterio, i missionsstation. Jaha, jo, ja. I det där protokollet då där.
Så ni var beredda ändå?
Jo, så vi var beredda att problem och bekymmer finns överallt.
Mm.
Och mycket arbete också,
ja.
Om man vill jobba.
Ja, ja. Precis. Nå, ni kom till Iterio och du blev småningom mamma. Du fick ditt första barn på Iterio.
Ja, det stämmer.
Ja, just det. Nå, blev du hemma mamma eller började du jobba något småningom? Eller hur såg vardagen ut där?
Egentligen så blev det nog ganska snabbt att komma in i arbete där.
Mm.
Redan förrän vi for på kurs så det här, det var ju så att gästrummet fanns i stationsföreståndarbostaden.
Ja.
Och då blev jag nog ansvarig för det där gästrummet.
Mm.
Att se till att sängarna var bäddade. Och...
Ja.
Men jag behövde ju inte tvätta lakanen för han själv inte. Det gjorde någon annan.
Ja.
Men ändå.
Ja.
Och då tyckte jag nog att det var besvärligt det där att jag inte kunde engelska.
Ja.
Då det kom gäster då från Bibelsällskapet till exempel.
Mm.
Och då vid matbordet man kunde inte prata med dem. Men Sven kunde ju förstås nog att prata. Så det var nog lite besvärligt.
Ja, ja.
Och till exempel när vi hade bibelstudier, stationens bibelstudier, var i vårt hem då, i vardagsrummet, för att stationsföreståndarbostaden som var störst.
Ja.
Ja. Och då var det ju så att det här bibelstudiehållaren ville ju ibland att var och en skulle läsa i tur och ordning, bibelverser.
Ja.
Det på engelska då.
På engelska då.
Och jag kände så.
Ja.
Då jag inte klarade av att läsa. Utan jag hade Sven att läsa då istället.
Ja.
Och jag sa åt Sven då, han höll bibelstudiet. Du ska säga att var och en, den som vill få läsa.
Ja.
Att inte att det ska gå i tur och ordning. Ja.
Nej, precis. Det är ju utpekande.
Ja, jo. Så jag kändes väldigt. Men egentligen så är det väl inte så farligt att kämmas i Guds rike.
Nej, det är
nej,
så.
Nej.
Mm. Ja, nej. Det här, ni bodde på Iterio en tid, men sen så blev det småningom också aktuellt att bygga upp Atemo missionsstation.
Jo, jag tänkte ännu säga
varsågod.
Ja. Om det här tiden på Atemo efter det vi har varit på kurs.
Mm.
Så då blev det aktuellt för mig att gå jobba inom sjukvården.
Ja, ja.
För barnmorskan Ann-Marie Andersson, hon behövde hjälp för att hon hade tidigare haft hjälp då av Irene Olsson, som ju for hem då med sin man.
Det var alltså svenskar det här.
Jo, och de hade varit stationsföreståndare där.
Ja,
okej.
Okay. Ja, just det.
Så det här, det var hon som introducerade mig då i tropisk sjukvård och förlossningar och barnavård och mödravård. Och så småningom så fick jag liksom då ta del i det arbetet. Och jag tyckte att det var jätteroligt med mödraundersökningarna och med barnavården och mödravården och även vaccinationsdagarna.
Mm.
Och det var verkligen en sån... Ja, jag behövde det verkligen för kommande uppgifter på Atemo. Jag visste det väl inte då.
Nej.
Men... Det blev som en,
utbildning
utbildningsperiod för oss. Också för Sven som stationsföreståndare. Under tiden där så byggde han ju BB där och någon kyrka och reparera vattenledningen och dieselmotorn och generatorn. Och, så det var egentligen en praktisk utbildningskurs som Gud gav. Som inte var alls planerad.
Nej.
Av oss.
Av er. Kanske av Gud.
Ja, precis.
Eller av allt att döma så precis det.
Och medan vi bodde på Iterio så blev vi ju också nog kallade till Luo-området.
Just det. Ja. Till... Jag släpp fick en kallelse att komma till Luo-området.
Ja. Mm. Och medan vi var där då på Iterio så började Sven då bygga på Atemo.
Precis, ja. Ja, han byggde. Han var kanske den som ledde arbetet med
att
bygga upp Atemo den allra första.
Ja.
Precis det. Och ni flyttade dit småningom också.
Ja.
Mm. Så det blev ännu ett ställe att bo på. Först skulle ni bo i Vasundi och sen på Iterio och sen blev det Atemo.
Ja.
Så det blev ännu ett nytt ställe.
Men det var ju egentligen från början också då vi kom till Iterio. Så står det också, for time being, står det i protokollet.
Så ni var beredda på
det? Vi var beredda på det.
För evigt.
Men det blev ändå hela första perioden.
Ja, okej.
Okay. Jo.
Ja, just det. Ja. No, men hur kändes det då sen att flytta till Atemo, att ni måste bryta upp ännu en gång och småningom så lärde du väl dig ett nytt språk där också?
Det kändes väldigt bra.
Ja, det gjorde det. Ja.
Sven skrev i ett brev: vi har gått över floden Jordan i det förlovade landet, menar han väl. Nej, men det kändes väldigt bra och vi blev ju varmt välkomnade.
Ja.
Av Atemoborna. Och inte bara Atemoborna utan förstås hela
området.
Ja.
Men det var ju roligt att höra. Jag har läst det här Gustav Norrbacks historik och jag läste just om det där hur man börjar bygga upp det här Atemo. Eller före, liksom, när man skulle välja platsen. Att ni hade ju nog, ni var visa av skadan från Vasundi.
Ja.
Och var väldigt noga med att det ska vara förankrat i det här samhället. Att de har liksom någon slags realistiska förväntningar på er. Och
jo, exakt.
Det var jättesnyggt kött, tyckte jag.
Och en väldigt viktig sak i det här nu, ja, särskilt med Atemo. Så det var nog bön.
Mm.
Det bads där hemma. Och vi missionärer bad.
Ja.
Och också kenianerna, det är då ortsbefolkningen. Ja.
Ja.
Så det var nog en bönens väg till Atemo.
Ja, precis.
Ja.
Mm. Ja. Nå, ni bodde ju sen jättelänge på Atemo och det var ju där egentligen som era barn växte upp också.
Jo. De föddes ju på Iterio,
ja.
Men växte upp då
växte upp huvudsakligen på
Atemo. Ja. Så Atemo kom nog att förbli vårt hem.
Mm. Är det som du tänker på som hemma då du tänker tillbaka på Kenya?
Så är det nog.
Ja.
Jo.
Ja.
Och det var ju där som vi hade ju inte varit där någon länge. Förrän folk begärde, de begärde att få några kurser för kvinnorna.
Mm.
Och de begärde sjukvård.
Ja, precis. Så det var riktigt för dig det då?
Inte hade jag planerat det. Utan,
nej, men alltså sånt som du passar till, menar jag.
Jo. Så.
Ja, just det. Ja. Nå, det kom ju sen flera missionärer och verksamheten växte. Det blev helt enkelt etablerat det arbete på Atemo. Du nämnde redan någonting som du lärde dig flera saker här i början som du behövde sen. Du sa att hela det här Vasundi så var jättebra att få ha varit med om.
Ja.
Och Iterio var en enda lång utbildning för dig.
Både för Sven och mig.
Ja.
Jo, exakt.
Ja.
Vi trodde inte att vi skulle behöva sjuka, eller vi visste inte.
Nej. Och allt det där så tog ni med sen till att
så det var nog en grundkurs på de föregående platserna.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Och sen var det ju så när arbetet börjar då som bland kvinnorna. Det börjar ju väldigt smått.
Ja.
Väldigt smått.
Ja.
Och även sjukvården.
Mm.
Den börjar ju egentligen för en sjukvårdskliniken var byggd. Och före BB var byggd.
Ja.
Så kom det patienter och även mammor.
Ja. Och förstås när du upptäckte att du hade någon sorts sakkunskap så spred sig säkert rykte också.
Jo, och likadant från olika församlingar kom det ju kallelser då. Att de ville ha en bykyrka där och sen ville de ha kvinnoarbete. Och, så det spred sig.
Och just, det spred sig, ja. Ja, och växte av egen kraft på sätt och vis liksom.
Ja,
ja.
Ja. Och i det här sammanhanget så vill jag lyfta fram pastor Richard Olak.
Ja.
Som blev prästvigd som Luos, den första lutherska prästen. 68 ja. Blev han prästvigd.
Just det. Ja.
Och när kurscentrum var byggt på Atemo så var han ju väldigt angelägen om att att det skulle bli olika kurser då för församlingsarbetare.
Mm.
Ja.
Ja.
Från hela distriktet alltså, inte bara...
Ja, ja. Så ja. Han var riktigt en nyckelperson.
Ja, han var nog det.
Ja.
Och det var så roligt med honom för han hade så klar evangelisk förkunnelse.
Mm.
Hans rötter var ju i sjundedags adventisternas lära. Och... Men han hade evangeliet så klart så det var så roligt att lyssna till honom.
Ja.
Ja.
Ja, jag tycker den här Richard Olak så har man nog hört jättemycket om. Jag har träffat honom några gånger också. Men,
ja.
Men jag tycker alla missionärer som har varit på Atemo så talar om honom.
Ja, så om man jämför Mosinde, eller Mosinde på Maragoli då, som sin kyrka och sitt namn.
Mm.
Och pastor Olak, han ville hålla fram Jesus. Och han var så viktig med det att alla predikanter och de äldste skulle få bli undervisade i kristendomen.
Ja, ja precis.
Jo, så det hade ofta kurser där för dem också.
Ja. Han hade ju nog också ett strategiskt tänk då också.
Ja.
Det här då han, han liksom sa vad som var viktigt.
Och jag tror att han påverkade också. Mm. I övrigt.
Ja, ja. Ja.
Alla.
Ja, inflytelserik också.
Ja.
Ja. Just det. Ja, nej, men det är ju en Guds gåva med sådana människor.
Jo, jo.
Verkligen. Mm. Men en av det här Atemo som blev ert hem. Det blev ju sen då så att ni åkte till Finland och stannade i, var det 8 år kanske i Finland? 28 år.
Ja.
Då på 80-talet. Och så åkte ni tillbaka i slutet av 80-talet. Då var det bara du och Sven och ert yngsta barn som for dit. Men då bosatte ni sen småningom på Rukongo missionsstation som hade öppnats under 80-talet. Och det här, då, och sen återkom du ännu faktiskt till på 90-talet som enka också till Kenya under några år. Men jag tänker som det är intressant det här att fast ni hade byggt upp Atemo och Atemo var det som var hemma och det var det som var hemma för era barn och det är liksom de minnena som ni förknippar med Kenya så är som, det som det är förknippat med Atemo. Men ändå så kunde ni gå vidare till andra platser. Hur tänkte ni där liksom? Var det svårt eller var det som bara att nu kör vi bara liksom det som är... Vettigast och strategiskt.
Genom att vi blev kallade dit. Vi får dit, vi blev kallade.
Ja.
På något vis så är det ju liksom att kallelsen kanske inte gällde bara en plats utan dit vi blev kallade.
Precis,
vi har lagt vår framtid i Guds händer och, och han ledde dit vi, oss dit vi skulle.
Precis.
Så vi tog det då som en gudsledning att besluta också.
Ja, just det. Mm. Det här, efter att Sven hade dött så några år senare så kom det ut en minnesteckning över honom, en bok som heter Bara en vanlig missionär. Och jag läste den här på nytt inför att jag skulle träffa dig. Och det här... Där berättade du att ni var väldigt tacksamma över ert hem i Vörå, där ni bodde då under er tid i Finland.
Ja, det stämmer.
Och ni hade varit 16 år i Kenya och kom till Finland och så byggde ni det där huset och kände er väldigt tacksamma att ni hade ett eget hem. Men ändå så hade ni påklart att ni var gäster och främlingar, som det står i Bibeln, att vi är gäster och främlingar.
Missionärslivet ger nog den känslan att man är som gäst och främling här i...
Ja.
Här och att vårt rätta hem är egentligen i himlen.
Ja.
Ja.
Ja, det är ju en sund insikt nog på många på alla sätt. Om du ser tillbaka på ditt liv som missionär, vad tycker du att har varit bäst?
Vad jag särskilt minns så är ju nog alla möten med människorna.
Ja.
Både vid gudstjänster och hembesök.
Ja.
Och inom sjukvården kommer man ju nära.
Ja.
Och i arbete bland kvinnorna.
Mm.
Under det de handarbetar eller så diskuteras ju olika ämnen. Och,
ja.
Så det är nog möte med, med alla människor. Ja.
Just det.
Och givet många rika minnen.
Ja. Nå, är det någonting som du kan säga att det där var svårast? Eller ja, är det något specifikt som var värst eller värst eller svårast? Eller?
Nå, naturligtvis så är det ju livsfarliga sjukdomar som har drabbat både oss själva och folk i allmänhet sådär.
Ja. Ja.
Och naturligtvis för vår del så var det ju det svåraste då Sven-Olof blev sjuk och dog.
Ja.
Det är ju det värsta som kan hända. Absolut. Föräldrar.
Ja. Ert andra barn var det alltså.
Ja.
Och han blev 6 år. Sex år gammal.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Men han dog inte i en tropisk sjukdom.
Nej, inte en tropisk. Leukemi.
Det var leukemi.
Leukemi, ja.
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 Mm. Och ja, det kändes ju helt förkrossande.
Mm. Ja, det är klart. Ja.
Men en stor tröst var ju det att man får lita på att Gud gör inga misstag. Mm. Hans dagar var slut.
Mm. Ja. Ja, precis. Ja, du berättar också om det där i den här boken.
Mm.
Och det här. Jag fäste mig vid att var det sista dagkvällen han levde eller något sånt, så hade du sagt att hur var det nu? Någonting i stil med att Jesus kom ihåg att Jesus har ett rum för dig i himlen.
Ja, ja. Jo, och det var ju faktiskt, det var så att han sa, han var klar in i det sista.
Ja.
Och han hade svårt att komma till ro för natten.
Ja.
Och så sa han åt mig, mamma, jag vill flytta.
Ja.
Mm. Och så tog jag honom i mina armar för att flytta honom över på en brits.
Ja.
Och just då, medan jag hade honom i mina armar, så drog han sin sista suck. Så han fick flytta hem till himlen.
Ja. Ja. Och han visste att han har ett rum.
Jo. Jo. Jo.
Ja. Tycker du att missionärslivet och missionärskapet har förändrat dig som person?
Jo, det hade ju nog. Att man har väl blivit djupare förankrad i den himmelska världen.
Ja. Ja. Ja, precis. Det där gäster och främlingar.
Ja, blivit, ja precis. Levande. Ja, det är levande. Jo.
Ja. Ja. Mm. Ja, kanske också förstås om man både har begravt först sitt barn och sen också sin man. Alltså Sven dog ju i Kenya.
Jo, ja, jo, det tänkte jag säga att då Sven Olof dog så var vi ju ändå två liksom att bära den där sorgen. Att då Sven dog så kände man ju sig nog helt förkrossad.
Ja.
Helt förkrossad och det kändes omöjligt att
ja.
Att orka vidare, men med Guds hjälp så gick, måste ju det också gå.
Ja. Ja, och när jag intervjuade Märta så hänvisar jag till Gustavs bok. Han har skrivit en bok som heter En vildmarkens vår, som beskriver Kenya och liksom landet och folket och kulturen och allt sånt här. Och så på slutet så har han ett kapitel där han beskriver de tankar och känslor som missionärer kan ha då, eller ofta har. Och så beskriver han alldeles på slutet av hur missionärens fantasivärld kring hur det skulle bli faller sönder. När det inte blev som man tänkt. Och så beskriver han riktigt som, alltså, han är väldigt bra på att uttrycka sig, Gustav. Alltså förmedla som en känsla av hur liten man kan känna sig och nästan förintad. När man trodde att man skulle bli någon stor predikant eller stor missionär och så tycker man att det inte blev det ju till någonting. Och man kanske börjar tvivla på sin kallelse och så här. Tycker du att du känner igen dig i de här tankarna?
Jo, jag känner igen mig i den där förintande, att man känner sig förintad i den.
Ja, den delen.
Men inte av orsaken. Jag kände mig förintad till exempel då jag inte kunde engelska. Ja, att hur sände Gud ut en sån missionär som inte klarar att prata med folk heller.
Ja, just det.
Ja. Jo, att då känner man sig förintad och liten. Mm. Men jag har nog annars faktiskt inte haft någon fantasibild om missionen. Nej, på det precis. Sättet, nej. Eller någon glansbild.
Nej, du sa ju det i början.
Ja, jag sa det redan från början.
Att du hade inte haft någon glansbild för du hade läst något.
Jo, utan tvärtom.
Realistiska.
Har jag fått en, ja, vila i den känslan att jag har fått vandra i beredda gärningar.
Ja.
Det som Gud har berättat för att jag ska vandra i dem.
Mm.
Ja.
Precis.
Och det ger ju en befriande känsla.
Mm.
Samtidigt att Gud kan använda det som ingenting är.
Ja.
Han behöver inte något.
Han behöver inte ens folk som kan engelska.
Nej.
Ja.
Och han kan av ingenting göra vad han vill, när han vill.
Exakt, ja. Alltså det här är lite som det slutar den här Gustavs bok, den här Gildmarkens år. För han säger att han förklarar hur någonting nytt kan växa fram när man avklass och iklass, som han säger.
Det är jag fullständigt
ense
med honom om. Att i Guds rikes arbete, det är inte vad jag gör som är det viktigaste, utan vad Gud gör. Vad Gud får leda in i.
Ja, exakt. Ja. Och gör han det genom en själv så är det ett bonus.
Ja, då är det ett bonus. Ja. Och att växten ger Gud.
Ja. Han säger, jag citerar det här samma meningen för Märta också. Jag ska upprepa den. Han slutar boken med att just han talar om det här att hur liten och förintad man kan känna sig och kanske börja tvivla på sin kallelse. Så säger han att vi ville gärna plantera meterhöga plantor, synliga på långt håll. Men han själv talar om ett senapskorn, det minsta av alla.
Mm. Ja, jo. Det minns jag att jag bad när jag kände mig så förintad.
Ja.
Så bad jag till Gud att han skulle göra mig nöjd med att vara den minsta av hans tjänare.
Ja, precis. Ja, det är bra. Bra bön. Ja. Nu har ju faktiskt Släpps missionsarbete i Kenya hållit på i 60 år i år. I år blir det 60 år sedan Gustav och Märta åkte ut till Kenya första gången. Och du följde med redan från start. Ni kom med nästan ända från början. Och du har följt med knäppta händer och du har sett hur det har utvecklats och vad det har liksom blivit och vad det har lett till det här arbetet. Och det här, jag tycker ju att jag ser ju den här meterhöga plantan som Gustav skriver om. Och inte var den ju meterhög från början.
Nej.
Utan det var ju faktiskt ett senapskorn, bara ett litet frö, ett senapskorn. Men förstår du själv någon gång liksom hur stort Kenya-missionen skulle bli för Släff och för liksom missionsfolk i Finland och för kenianerna? Och
nej, det gjorde jag nog inte. Nej. Nej, det är nog ett gudsunder. Det är ett gudsunder. Och bönesvar. Och det är, jag tror att det är en frukt av människors böner.
Mm.
både hemma i Finland och ute i Kenya.
Precis.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Så i ödmjuk tacksamhet får man prisa Gud.
Ja.
Och lova Gud.
Ja, precis. Ja. Jag ska ännu ställa en fråga till dig. Och det är att, vad skulle du vilja säga till en person, kanske en ung person, eller kanske inte ung, men en person som funderar om hon eller han har en missionskallelse?
Kom ihåg att Gud har en plan också för ditt liv. Och be Gud att visa dig den planen.
Mm.
För Gud har ju själv sagt att jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
Ja.
Och be Gud om att få ett lyhört öra och ett villigt hjärta.
Mm.
Som går Guds viljas väg.
Ja. Precis.
Mm. Och något av det mest meningsfulla som finns är väl att få gå i de beredda gärningar som Gud har berett för att vi ska vandra i dem.
Precis. Ja. Mm. Det var fint, ja. Tack Linnea för din medverkan. Det har varit en ära att få samtala med dig.
Tack. Själv.
Det här, nästa vecka så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt i Släffpodden. Och då går vi lite framåt i tiden. Och då kommer jag att samtala med ett par som var med på 1970-talet. Nu har vi rört oss huvudsakligen på 60-talet och pionjärtiden. Men vi ska gå lite framåt i tiden i nästa avsnitt. Så välkomna tillbaka då och tack för att ni har lyssnat så här långt. Hej då!